Du lyssnar på Rise and Shine Michelin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Beauty Disrupted, ett franskt-svenskt företag med ljuvliga produkter för både huden och håret. Där alla bars tillverkas i södra Frankrike med ekologiska dofter och oljor. Therese Naomi, du jobbar som sångerska, låtskrivare, föreläsare, skådis och dansare. Du har sagt i en annan intervju att jag tror att livet handlar om att bli den bästa versionen av oss själva. Att följa sin dröm kan vara svårt, men att inte göra det skrämmer mig ännu mer. Du är halvsvensk, halvlibanes, uppvuxen i Farsta och bestämde dig tidigt i livet att du skulle ta fullt ansvar för ditt liv. Du mobbades i skolan men hittade sedan friidrotten som blev din fristad. Här blev du också väldigt framgångsrik och jobbade dig upp till elitnivå. Men förutom att prata om det är jag nyfiken på att höra om ditt liv som ensamstående trebarnsmamma och en liten till på väg. Och hur tre av dessa barn blev till är minst sagt en spännande historia. Du är 52 år och det verkar inte finnas något som stoppar dig. Allt detta är jag nyfiken på. Hur du följde dina drömmar, flyttade till Hollywood och satsade allt. Och så vill jag ju veta hur dina morgonrutiner ser ut såklart. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Tusen tack.
Ja, men tack.
Fantastisk inledning.
Ja, vad härligt. En fredag morgon dessutom. Eller förmiddag i alla fall. Jag är så glad att ha dig här och vi träffades ju på ett lite mindre pressevent för bara några veckor sedan och jag blev ju liksom helt hypnotiserad direkt av din historia. Nu handlade ju inte det här eventet om dig utan det handlade om något helt annat, men vi fick alla, vi var 12 stycken, vi delade lite livserfarenheter och sen när du började prata så var jag bara såhär, du måste gästa podden. För då pratade vi om hur dina tre senaste barn blev till. Men det ska vi inte avslöja riktigt ännu.
Nej.
Först vill jag veta hur du mår idag och var du befinner dig.
Jag mår jättebra. Först vill jag säga tack också för ett fantastiskt möte. Det var verkligen en fin söndag vi spenderade.
Det var underbart. Visst tack var Malin. Malin Miyagi för att hon drog ihop oss.
Och alla öppnade sig och det var så högt i tak som jag brukar säga.
Men det blir det någonting. Liksom. Ja, det blir något med så här girl power när vi får dela våra stories och vara tillsammans. Alltså det är så speciellt.
Verkligen, verkligen så. Nej, men så att, det var fint att träffa dig också, såklart. Och det är en ära att vara med på podden vill jag säga först. Men just nu så är jag hemma i Vasastan. I vår lägenhet som jag tackar Gud för varje dag. Jag lyckades byta en tvåa i Vasastan till en fyra. Nej, en tvåa på Östermalm till en fyra i Vasastan. Jag är
tacksam. Nästan omöjligt.
Dag. Det är nästan omöjligt.
Men det verkar inte vara så mycket saker i ditt liv som är omöjligt. Det är omöjligt. Men grattis.
Tack så mycket. Nej, men det här med att, som jag pratade om, att jag fått med mig sedan barndomen, eller som du också nämnde, att jag lärde mig tidigt att allt är möjligt. Och om man bara jobbar hårt för det. Jag säger inte att någonting, många saker kommer inte lätt. Man får kämpa hjärnet. Men jag tror att vet man och upplever om och om igen i livet att saker är möjliga, så blir de möjliga. Förstår jag menar, man lär sig att lita på sig själv på att man på något sätt innesitter powern att göra saker möjliga. Och det är en power som alla människor innehar. Om man bara tror på den, tänker jag. Men ibland måste man jobba mer eller mindre hårt. Så det är det jag föreläser om i ämnet.
Ja, men det är sjukt spännande. Och det tar oss tillbaks lite till innan vi landar i nuet. Så är det så här, Therese blev mobbad i skolan och hittade sen friidrotten. Varför blev du mobbad? Alltså bara så kan du guida oss igenom den.
Precis. Jag brukar säga att jag växte upp i gamla Enskede. Fantastiskt ställe att växa upp på. Det är som att bo på landet men ändå mitt i stan. Ligger vid Globen ungefär, villaområdet där. Jag brukar säga att min pappa var Tom Jones där hemma. It's not unusual to be loved. Underbar, min älskade pappa från Libanon. Mamma svensk som du nämnde, född i Sverige. Jag är född i Sverige. Men det var högt i tak. Pappa spelade Tom Jones på högsta volym. Han var Tom Jones där hemma. Det var dans. Många ville hänga hemma i villan hos familjen Naimi. Vid något tillfälle så... ja, jag kommer ihåg att jag satt uppe på övervåningen med den röda heltäckningsmattan. Nu pratar vi 70-tal.
Ja, vi är födda nästan samma år, du och jag. Du är ett år än mig.
Ja, helt underbart. Så vi satt uppe på övervåningen och skrev, du vet, så här, lappar som barn kan göra helt oskyldigt. Undrar hur det känns att ha sån här Göteborgs-dialekt. Undrar hur det känns att ha den där jackan. Undrar hur det känns att ha sånt där afrohår som David i skolan, du vet, i klassen. Så, oskyldigt. Och sen när jag kom till skolan nästa dag så hade den här flickan då spritt ut att jag var rasist. Baserat på att jag hade undrat hur det var att ha afrohår. Så du vet, barn är inte alltid, blir inte alltid så snälla mot varandra. Man kanske, du vet, man kanske är avundsjuk på något, man vill sänka någon. Eller, ja, du vet. Så baserat på ett löst rykte så blev jag utnämnd till skolans hackkyckling på det. Så att det var, och jag ville ju skrika, vadå rasist? Jag är ju liksom handlig.
Fattar ingenting, ja.
Nej, jag fattar ingenting. Men det var, det fanns ingen substans i det, men det behöver inte alltid vara så. Men jag brukar berätta det, att det var 2 år av helsike som startade där när jag var liksom mobbad.
2 år?
Ja, vi hejt ju Tessan på väggen och i skolan när jag kom dit. Och jag skulle byta skola och sådär. Så det var en resa som kunde ha sänkt vem som helst, men jag var ju snabbast i klassen. Och det var ju det. Jag sprang om alla där nere på Enskede IP, till och med killarna.
Jag tänkte ju säga det. Men var du så här lång då också som det är nu?
Ja, jag var ju lång. Jag var ju lite, jag hade mina svarta korsgruslockar. Jag var lite längre än de flesta. Så jag kände ganska tidigt att vi är nog lite annorlunda. Du vet, spelas hög musik och hamburgare hemma och så här. Men jag var snabbast i klassen. Jag sprang om killarna till och med på Enskede IP på 7-8 på 60 meter.
Ja, det så, också och sen var jobbigt för dem.
Ja, men eller hur? Och så var jag jäkligt på att dansa. För att jag hade växt upp då med min pappa som dansade. Så vad jag lärde mig liksom i min 11-årsålder var att jag bestämmer själv över mitt öde. Och också att liksom, jag var bra på 2 saker. Jag var snabb och jag kunde dansa. Och jag hävdar att alla är bra på någonting. Man kanske är en bra kompis. Man kanske är bra på sy. Man är bra på fotboll. Så att istället... lära sig att titta inåt istället för utåt. Du vet, när det är social media och det liksom blåser från alla håll. Så lärde jag mig som ganska liten att lita till mig själv. Att titta inåt. Vad kan jag? Vad har jag för styrkor? Men sen framförallt också att om jag bara övar och släpper chipspåsen så kan jag kontrollera mitt öde. Det är ingen annan som bestämmer vem jag ska bli eller vem jag ska vara. Och det är någonting som jag... haft med mig hela mitt liv och någonting som jag är otroligt tacksam för idag. Jag skulle inte vilja vara utom de här åren för att jag lärde mig att jag bestämmer. Så när jag övade och övade och övade och friidrotten blev liksom min, ja men det blev som du säger min, där jag fick min vinnarskalle och det jag lärde mig att jag bestämmer och också dansen. Så att mobbingen tog ut slut efter 2 år för min pappa, han fick nog helt enkelt. Och det är också något jag lärt mig att ta tag i saker, kommunikation. Han åkte helt enkelt runt i sin gula Renault 12 och knackade dörr.
Ja, helt rätt.
Ja, hos de barn som mobbade mig och sa, vet du vad din son gör mot min dotter? Men det visste de ju oftast inte.
Såklart
inte.
Dag, ja, då tog du slut. Men det ges du upp för sina barn. Och det där, ja, vi ska försöka inte grotta ner oss i det, men jag upplever att det... Och jag ska inte måla skit på någon förälder, för jag tror och vill tro att alla föräldrar gör så gott de kan här och nu. Men jag upplever ändå att föräldrar kanske är lite så här, ja men jag litar på min dotter eller min son, inte skulle han och inte skulle hon och nej, nej, nej. Det är lite så här förnekelse. På grund av oengagemang och naivitet, tycker jag.
Ja, verkligen. Verkligen så. Och jag menar, nu, det är också någonting jag har nytta av nu när jag har liksom mina egna barn. Att jag blundar inte och jag kastar inte heller sten i glashus. Utan det är så här, okej, om den här... Jag har varit klassmamma i 7 år.
Ja, ingen såklart.
Annan som vill vara klassmamma. Men det är så här, det är för att jag vill känna de andra föräldrarna. Jag tänker om vi har en bra kommunikation, då kan man ringa och säga till en annan förälder, okej, nu verkar det vara något strul här. Och då löser man det ofta. Med kommunikation så kan man direkt säga att okej, det här funkar inte, vi behöver prata om det, vad kan vi göra åt det? Och ofta då så slutar, vad det nu kan vara, mobbingen eller att de är osams eller vad, för att vi har en kommunikation som vuxna också. Så jag tror att det är otroligt viktigt att inte blunda. Det tycker jag man ser i samhället nu.
Ja, kommunikation överhuvudtaget. Inte gömma sig bakom den här. Nu lyfter jag upp min mobiltelefon. Nej. Ja, men gud, där skulle vi kunna liksom grotta ner oss. Men vi ska inte alls prata om det. Vi kommer prata om barn, men inte just om att vara...
Nej, absolut inte. Men, igen, jag berättar aldrig om mobbningen för att det var synd om mig på något sätt. Utan
nej, jag
snarare är jag tacksam för det, och att det lärde mig någonting som jag har med mig varje dag i livet. Att jag bestämmer själv, går sin egen väg och saker är möjliga. Det är det.
Och det är väl egentligen det som du jobbar för nu, rätta mig om jag har fel, liksom, i din musik, i din, ditt låtskrivande, i ditt, jag vet inte om du skådespelar längre, men i ditt, din föreläsningar, att just liksom så här, stå upp för dig själv, har du drömmar, go all in, och det här behöver vi, och framförallt som kvinnor, bara kör!
Ja. Nej, men verkligen, du spretar lite för att jag är sångerska, jag föreläser, som du säger, jag skådespelare. Det är många olika trådar egentligen. Men det som är den röda tråden skulle vara att jag i allt det här vill visa att saker är möjliga. Och stå upp för framförallt kvinnor att våga i livet. Som du sa i början, jag har skrivit en låt som heter Dagarna går ändå. Jag var med i Charlie Söderbergs podd. Och då frågade du sant till mig så här, du är inte bara modig, du vågar också. Och då sa jag det till honom, det skrämmer mig mer att inte våga, för dagarna går ändå.
Ja.
Och det är just det, att jag tycker att det är så många som sitter av sitt liv och låter andra bestämma hur det ska bli, för vad ska folk tycka och liksom allt det här. Och jag är så här, nej, men alltså, det är mycket mer skrämmande, för du har ett liv, du måste göra max av dem liksom, av den tid vi har. Så tycker jag.
Yes. Och så var du omslagstjej på Arabian Woman Magazine, eller hur?
Ja, och det var du påläst. Jag är imponerad. Du får jobbet.
Tack.
Som min promotor.
Tack.
Ja. Ja. Nej, men det var ju ett av mina stoltaste ögonblick. För att jag har haft en karriär då i Mellanöstern. Där jag blev signad med Universal Middle East. Och
det är stort.
Ja, men tack. Och det var... Jag kommer ihåg att jag gick in på kontoret där faktiskt i Beirut. Eddie Bostani satt där bakom sitt skrivbord på Universal Middle East. Och så lyssnade han på mitt första album Liven. Och så sa han, du vet, som Ferdinand på julafton. Henne ska vi ha, bravissimo!
Ja!
Nej, men, och då följde en karriär. Och då fick jag faktiskt hoppa igen. Jag pratade mycket om det här att... Jag skrev en låt också som heter The Future Lies in Front of Those Who Sacrifice. Ibland så måste vi hoppa för att få det vi tror på. Det går inte att stå liksom längst bak i ledet och tro att saker ska hända. Utan vi måste också offra. Men när vi offrar, så offrar, eller om man säger hoppar, då stärks vi också i att vi, det är som en sorts självrespekt. Liksom. Så att då fick jag hoppa igen, och då blev det 9 år med en bas i Dubai då, i Mellanöstern.
Wow.
Men, varje höst ska jag säga, inte hela 9 år, men varje höst i 9 år, i 6-7 månader. Och så byggde jag en karriär där borta. Och under tiden så kom ju Lukas då, vår första, då hade jag en partner. Och Arabian Woman, jag är jättestolt att ha hamnat som omslagsbild då på Arabian Woman, den tidningen, som framgångsrik arabisk kvinna. Nu är jag ju halv svensk, halv arab, men halv libanes. Men att man kan göra karriär och ha barn samtidigt. Alltså som kvinna.
Ja.
Liksom. Det är stort, tycker jag. Och få vara en förebild då för just kvinnor, att det är möjligt. Det betyder jättemycket för mig. Verkligen. Det var en milstolpe.
Ja, det är så coolt. Och jag vill bara säga, när vi sågs för några veckor sedan, det var inte så länge sedan, så vill jag bara förklara för lyssnarna och nu även tittarna, eftersom den kommer landa på YouTube den här snart. Och nu sitter du ner, men liksom, du är ju en person som, och alla förstår vad jag pratar om när jag säger så här, när det kommer in en person i ett rum. Någon kan ju komma in och någon kan komma in. Du är lång. Du måste vara 1,80 säkert, om inte mer.
1,80, precis.
Ja, du är lång, du är vacker. vacker, du har en fantastisk hållning. Ja, men sug åt dig bara för det här. Men du har också en fantastisk utstrålning och ett litet leende på läpparna hela tiden. Och när du öppnar munnen så har du ett stort, fantastiskt leende. Man liksom sugs in i dig på något sätt. Och det är bara så med vissa människor. Vissa utstrålar mer, andra mindre. Så att ta med dig det. Och det kändes när du kom in i rummet.
Tusen tack.
Det kan inte vara första gången du hör det.
Första gången från dig.
Ja, första gången från mig.
Och sen det betyder jättemycket. Det betyder verkligen, tack.
Ja. Vi kör lite fast forward. Sen Dubai. Åren gick, som vi säger. Dagarna går. När kände du att det här vägskälet kom? För det kom ett vägskäl någonstans där, rätta mig om jag har fel i min research, någonstans där du är 29 och bara så här, nej, jag vill slå igenom i USA. Alltså, nu kör vi. Så du bara packade in väska. Vad hände? Berätta.
Nej, men jag hade, efter liksom barndomen där så tränade jag friidrott. Och när jag var 26 så var jag femma i Sverige på längdhopp.
Ja, det är jävligt coolt.
Ja, men jättekul. Och som sagt, idrotten, den har gett mig allt. Det här med vinnarskallen och att saker är möjliga. Man får jobba hårt för det man vill.
Idrott
liksom.
Är bra.
Man tränar 6-7 dagar i veckan. Liksom. Men under den här tiden så dansade jag också. Eftersom jag berättade att jag älskade att dansa. Och när jag var 26 så hade jag blivit dansare. Jag kom och började som gogodansare på Sturekompaniet i Stockholm. Hade min egen bur där.
Vi måste ju ha sett på den tiden.
Ja, dansade säkert. Peter Sipen var min chef.
Nej, men dansade du med Patricia Wig som är lika lång som dig?
Ja.
Men då
ja,
måste vi ha sett. Ja, då absolut, måste vi ha sett.
Det var Hayes, det var Patricia Wig, det var Peter Sipen. Det var jag. Vi var några stycken där som hade vårt eget däck varje helg. Ja, det var fantastiskt. Men där började jag och så blev jag upptäckt av Thomas Gylling, Papa Di, Pandora. Så att jag var ute och turnerade med dem. Vi gjorde alla vattenfestivaler. Jag var första dansaren med Gylling där, Tropico Pop, jag och Beatrice. Roligt. Ja, så att det var jättefin tid verkligen. Och sen så turnerade jag runt med Pandora då, på hennes världsturné och Papa Di och så här. Så att det var fina år. Så när jag var ungefär 26, då fick jag liksom, då kände jag måste välja. Jag kan inte göra som femma i Sverige på längdhopp. Det är svårt att tjäna pengar på det. Så att, men ska du hålla dig där uppe så måste du träna otroligt mycket och då hinner jag inte dansa. Så jag kom till ett vägskäl när jag var 26, så att hur ska jag göra nu? Och då blev det musik eller dansen egentligen, att jag satsade på den, för jag kunde leva på den. Vi hade en fyra på Södermalm på Nytorget. Jag var tillsammans med en livvakt, dörrvakt, Björne, jättefin man. Vi hade varit tillsammans nästan 10 år. Men jag ville ha mer. Jag ville verkligen ha mer. Så jag kom ihåg att jag, och då menar jag rent att jag ville utvecklas personligen liksom, som sångerska och dansare. Så jag älskar att stå på scen. Jag har ju stått på scen så jag var liksom, så jag, innan jag kunde gå nästan med mina danstävlingar. Så jag kom ihåg att jag var på turné i Mexico City. Jag hade stått bakom Pandora och körat och dansat. Det var 40 000 i publiken.
Wow,
och vi sitter i den här turnébussen efteråt. Och så tänker jag så här, jag vill säga något med mina egna ord. Jag hade alltid velat sjunga. Liksom. Men hade inte riktigt gehöret skulle jag säga. Jag hade en stark röst och jag hade scenvanan. Men jag hade inte riktigt öronen. Men vad hade jag då lärt mig som liten? Jo, det var ju det att om man bara övar så kan man ändra vad som helst. Så jag bestämde mig i den här lilla turnébussen i Mexico City när jag var 26 att nu ska jag måste satsa på musiken. Jag vill säga någonting med mina egna ord. Det är fantastiskt att stå bakom och dansa som bakgrundsdansare och köra. Men jag vill längst fram säga något med mina egna ord. Så jag bestämde mig då att jag skulle satsa på musiken. Jag la massa pengar på sånglektioner som jag hade gjort när jag var liten på Enskede IP, så la jag dem nu istället på lektioner och sjöng. Stod och sjöng skalor varenda natt på Hotel Malmen där jag jobbade nattreceptionist när jag tog ut och dansade. Så när alla hade gått hem från krogen där, Malmkrogen, så stod jag och sjöng mina skalor. Och när jag var 29, och det här berättade jag också om min föreläsning, så sökte jag till Musicians Institute i Hollywood i Los Angeles. Och tänkte att jag kommer nog inte in. Men det gjorde jag. Och sen var det dags att berätta för min dåvarande pojkvän att jag skulle åka. Och då var han mycket klok så han sa så här. man kan inte hindra någon från att göra sina drömmar.
Nej.
Men jag skulle åka ett år. Och min mamma sa, men gud vad ska folk tycka? Du, alla börjar gifta sig, skaffa barn. Liksom, vad ska folk säga? Min pappa sa, åk Tessan. Jag har alltid ångrat att jag inte liksom, satsade på mina drömmar. Så när jag var 29, då åkte jag till Hollywood. Och när jag satt där i min lilla studio med CSN-lån och liksom på 20 kvadrat istället för 100 på Nytorget, så var jag lyckligare än någonsin för att jag hade vågat hoppa. Jag lämnade allt och hoppade. Och jag skulle vara där ett år, men det blev 5 år i LA. Där jag liksom blev sångerska, blev låtskrivare. Det tog slut efter något år då med Björne. Men jag var så lycklig att stanna där. För jag hade liksom fått blomma ut och bli den Therese jag skulle bli. Så skulle jag säga att jag hittade mig själv liksom.
Wow, jag blir nästan tårögd.
Ja,
alltså, jag blir tårögd. För jag tycker det är så coolt att du så här, inte följer det som din mamma sa. Och absolut inget ont om din mamma. Utan man följer den här normen liksom, att man borde och du skulle och alla andra. Ja. Utan, fast det här funkar inte för mig. Jag måste få leva fullt ut.
Nej. Ja, och jag liksom älskar ju där att gå sin egen väg. Och jag kommer ihåg att jag... Och jag menar, från att ha stått längst bak i gospelkören och aldrig fått sjunga solo liksom, så tog jag mig dit. Som jag säger, jag var inte den som sjöng bäst. Och jag kommer ihåg när jag första lektionen i Hollywood, ett rum fullt av kanske 30 elever med liksom soulsångare, amerikanska soulsångare. Och du vet, så här, de sjöng arslet av mig, de flesta tänker jag. Men jag hade något som de inte hade, de flesta. Jag var helt orädd. Mm. För att jag hade redan varit med om det värsta. We hate you, Tessan, på väggen när jag kom till skolan. Mm. Så det var sådär, jag var okej, så att de tycker att jag inte sjunger tillräckligt bra. Det gör ingen. Det kan inte bli värre än vad det var då, back then. Och det var just det här drivet. Så jag sjöng, jag var den som ställde mig på sjöng först i skolan. Jag sjöng den här, baby come to me, let me put my arms around you, this was meant to be. Patty Austin och
tack
James
för den, gud vad härligt.
Det var min vet du, examenlåt, eller auditionlåt. Men det var det att jag hade det här, efter 2 år så var jag liksom det ledande bandet på skolan. Vi gjorde alla open house, vi turnerade runt San Diego och Los Angeles och spelade på alla klubbar för jordnötter liksom, och inga pengar. Jag arbetade som personlig tränare på Bally's Gym, master trainer. Jag tog ett cert där borta som jag hade i idrotten också. Och så försörjde jag mig på det sättet. Så att det var fantastisk tid. Och det som gjorde att jag egentligen åkte hem, för att det var så här, ska jag stanna i LA? Jag skådespelade också en del. Jag var med i Ben Affleck, hans tv-serie. Jag hade en egen bur igen på Soul Train.
Men
Soul Train i USA. Jag fick en ny bur på scenen. med Soul Train då. Den här legendariska USA-showen där alla artister har blivit upptäckta. Beyoncé, alltså, ja men du vet, alla, nu kommer jag inte ihåg alla namn. Men, ja.
Det är ju så coolt, det där. Therese.
Ja men tack. Nej men jättehäftigt. Så det var så här, skulle jag stanna eller inte? Men då blev jag faktiskt signad med Jörgen Elofsson då, som hade varit min mentor. Han har ju skrivit låtar till Celine Dion, till Britney Spears. Han skrivit till Agneta Fältskog. Mm. Så han var liksom min mentor kan man säga. Vi hade skrivit låtar innan jag åkte. Och han sa också, åk till USA och bli en bättre låtskrivare. Bättre på din engelska, amerikanska. Skriv låtar. Du har en talang men du måste bli bättre helt enkelt. Men då signade han mig. Så det som egentligen gjorde att jag flyttade hem. Samt ska jag säga att jag ville också, du vet, hem till pappa och min bror och min familj, så för att jag vill också dela någonting som jag brukar dela i mina föreläsningar. Det är att när jag var i USA, jag skulle ta examen efter 2 år och då fick jag det där samtalet som ingen vill ha. Och då ringde de och sa att din mamma är sjuk, du måste komma hem på en gång. Och min mamma hade haft bröstcancer och hon var friskförklarad när jag åkte. Annars kanske jag inte hade vågat åka. Men så sa hon, du måste komma hem. Och jag är glad att jag förstod allvaret, även om jag inte då förstod hur kort tid vi skulle få. Och vi fick 2 veckor på sjukhuset. Där vi pratade om livet. Jag minns att jag låg på hennes bröst och hon flätade mitt hår som hon hade gjort när jag var liten. Och så sa hon så här, jag är så rädd att du ska bli besviken om du inte blir den där artisten som du liksom jagar. Du jagar din dröm så hårt så jag är rädd att du ska bli besviken. Och då sa jag, mamma, om jag inte gör det här, då är det 100% att jag blir besviken. För det här är den jag är. Men om jag hoppar och vågar så är det 50-50 att jag faktiskt lyckas. Mm. Och jag är så tacksam att jag idag jobbat som artist i 17 år.
Ja, det är
och
sen fantastiskt. Man måste börja ha servetter i podden, känner jag.
Nej, men och sen så sa hon också att hon var rädd att jag skulle missa racet med att få barn. Och då kan jag säga, mamma, jag kör på alltså. Jag började sent, men snart har jag 4. Men det hon sa, som hon sa som var ännu viktigare, det var att hon sa, om jag bara fick sitta en dag till vid köksbordet med dig och din pappa och din bror och äta köttbullar. En dag till bara. Och hon fick en dag till. That's it. Sen så var hon borta. Och det är liksom någonting som jag har med mig varje dag i livet. Och något som jag vill ge till tittarna. Att, och även nu när jag är ute och föreläser. Så länge vi har livet så har vi allt. Jag brukar skriva det på social media ibland. Och kanske någon som tycker det är cheesy. Men för mig är det verkligen så. Det är det som gör att, som driver mig varje dag. Är att våga hoppa. Att liksom skaffa ett barn till. Eller att dra till LA. Eller vad det nu kan vara. Det är att jag har livet. Så länge vi har livet har vi allt. Och då kan vi göra om och göra rätt nästa dag. Och varje gång någonting går fel. Vi kan säga att det, om du vet, man är osams med någon. Eller förlorar ett jobb. Eller vad det nu kan vara. Då vet jag att mamma sitter där på sitt mål. Skitirriterad. Så säger hon så här. Luta oja dig. Du har ju en dag till. Du har livet på dig att göra om och göra rätt. För du har livet. Så skit i det där. Och det, liksom, det sätter allt i perspektiv för mig jämt. Och därför tror jag. Du sa i början att jag går runt mitt leende på läpparna. Men jag älskar livet. Och jag klagar fan aldrig. Och det kan låta så här. Gör du säkert visst det? Nej, väldigt sällan. För vet du, jag har livet. Och det sitter så liksom i min kår. Att mammas ord och att jag lever för oss båda. Liksom. Alltså på något sätt. Så det vill jag ge tittarna. Att så länge ni har livet så har ni allt. That's it.
Oh.
Yes.
Gud vad fint.
Jag blev lite djup nu. Men jag vill
men det är ju jättefint. Jag måste torka lite tårar och snurbla lite. Tack för att du delar. Och för att du bara så här. Oh, hela du bara skiner. Du inspirerar enormt mycket.
Tack så mycket.
Vi ska prata barn.
Ja.
Vi ska prata barn. Ett barn blev till på naturlig väg med en dåvarande man.
Ja, precis. Och nu ska två egentligen.
Ja.
Sen lämnade jag efter något år. Och sen så kom ett till i alla fall. Så, ja.
Ja, berätta. För det här vart jag så otroligt fascinerad av. För när den här långa, vackra gestalten dök upp på det här hotellrummet för några veckor sedan. Så var det dessutom en liten bump på magen. Och jag bara så här, blev så fascinerad. Du delade en liten del av ditt liv. Och jag bara kände så här, men det här måste jag få grotta ner mig. För jag kan inte den delen med embryodonation och liksom hur funkar det. Och du pratade om, jag kommer inte ihåg exakt, du pratade om att du stod vid liksom vid gränsen, vid Ryssland och pratade med de här vakterna som står med k-pistar. Jag måste bara få höra den här historien. Olga, kliniken i Ryssland. Vad hände sen? Du lämnade din man. Kör.
Ja, precis. Nej, men jag lämnade min man och eller min man, min pojkvän ska jag säga. För jag har aldrig varit gift. Men ja, jag lämnade när barnen var ganska små. Vi var väldigt olika. Och jag kände att jag var tvungen att gå min egen väg helt enkelt. Så att jag har uppfostrat dem. Liksom. De har bott med mig hela tiden egentligen. Och det var, alltså när de var. Jag nämnde ju att jag hade ett kontrakt i Mellanöstern där. Så att jag tog en under varje arm. Så de har ju aldrig gått på förskolan på höstarna.
Jag fattar,
så det var ett fantastiskt liv för dem, det måste jag säga. Och så kom pappan hälsa på då, liksom under tiden när vi var där. Men jag hade ju hela dagarna med barnen. Jag kommer ihåg att jag tog, när jag fick Nicky, så var det några som sa, men nu får du ju stanna hemma, nu får du ju liksom leva lite svensson.
Nu får du rätta dig i ledet. Ja.
Nu får du inte tro att hon kan dra här nu och liksom leva det där lyxlivet. Men ja, och då blir jag lite, det blir jag lite taggad av, och så blir jag ännu mer så här, nu ska jag visa att det är möjligt. Inte att jag ska slå dem på fingrarna, men så här, jag älskar att visa att saker är möjliga. Jag älskar att bryta normen och så här. Det går visst, det var klart. Och det var ju världens bästa liv, för att jag hade hela dagarna med barnen. Och sen
mycket
sjöng liksom,
mer tid än vad normala föräldrar har.
Ja, sjöng två och en halv timmar på kvällen. Och då hade jag nanny på rummet och då sov de ändå. Och sen hade vi hela dagarna. Och jag var en jättebra mamma för att jag fick sjunga och göra det som jag älskar. Jag brukar hävda det att jag är en bättre mamma för att jag får dra på mig glitterklänningen. Och göra det som jag älskar i någon timme, då och då eller två. Och sen komma hem med förnyad kraft och byta blöja. Liksom. Jag älskar den kontrasten.
Ah.
Och också det faktum att jag fick barn senare i livet gjorde att det inte kom i vägen. Förstår jag? Jag hade redan kunnat bli Therese Naimi. Och det var också en sak som jag med min mamma. Att hon fick mig när hon var bara 23. Och hon fick aldrig liksom bli... Jag vet att hon hade fått modellkontrakt och hon skulle... Det var massa saker hon ville göra, men... Hon blev mamma väldigt tidigt och på den tiden så blev det så att man valde lite mer. Och sen hade hon samma jobb i 30 år och hon fick aldrig blomma ut helt enkelt. Och jag vet att det påverkade henne. Det var därför det var så viktigt för mig att få bli Therese innan jag blev mamma. Så de har liksom aldrig kommit i vägen. Men då så tog jag i alla fall en under varsin arm och sen så körde jag racet själv lite grann. Men... jag har alltid sett det som den största rikedomen med många barn. Och det kan också bero på att jag har lite mindre familjer hemma i Sverige. Med att mamma gick bort tidigt och hela hennes liksom släkt gick också bort ganska tidigt. Hennes syster och bror och min mormor och morfar och sådär. Så det är jag och brorsan och pappa och kusin och sådär. Men inte så många. I Libanon har jag en jättestor familj. Men jag träffar inte dem så ofta tyvärr.
Nej.
På grund av situationen i världen. Men i alla fall. Så när jag var... mellan 44 och 46 så kände jag så här, jag vill så gärna ha ett barn till. Liksom, jag vill inte att igen, det här det kom tillbaka till det, att ödet ska bestämma för att jag inte har träffat någon ny Mr. Right. Så ska inte ödet få bestämma att nej, det blev bara två barn. Alltså, förstår jag, bara. Jag vill ha många barn för att jag tycker det är rikedom. Två barn är inte bara, det var fel uttryckt. Men jag var lycklig med dem också. Men jag vill ha fler. Och då... kom jag i kontakt med Olga-kliniken. Och då låg den i Ryssland. Och det här pratar vi ju fem år sedan. Och, men vid 47 är det få som har ägg kvar. Liksom. Det är bara att inse det. Om man inte har då fryst in sin ägg väldigt liksom yngre och så. Men det hade jag inte gjort. Och då så sa hon till mig att med en embryoadoption. Där man alltså lånar ett ägg från någon annan. Och en spermie då, som jag inte hade pojkvän. Så har du 75% chans att bli gravid. Liksom. Så jag fick lära mig hur det funkade. Och för mig var det en no-brainer. Alltså jag behövde inte ens fundera. Nu har jag ju två barn med egna ägg också. Men att kunna bli gravid igen vid 47. Det var ju ett mirakel för mig. Så att jag såg det bara som. Tack och gud att det är möjligt. Och det. Sen dess. Och sen blev jag gravid på första försöket med Lennox då. Så att det var ju det var fantastiskt. Ja, så att han är 5 år nu. Och jag har sedan dess då, ett av mina andra, om man säger, åtaganden är att jag har samarbetat med den här kliniken under många år och tagit och samtal med andra som vill skaffa barn i samma situation. Ensamstående kvinnor men också par och delat min story då helt enkelt. Mm. Och jag tror jag försökte räkna ut, jag tror jag har tagit 700 samtal eller mer de sista 4-5 åren. Wow.
Och tänk vad det har betytt för varje samtal, för varje
person. Men det har jag verkligen gjort. För,
ja,
och det är så fint.
Såklart.
Jag får kvitto på det, för att jag varje år så har då Olga, hon har en sammankomst i Stockholm.
Oh.
Och då kommer liksom 200-300 familjer som har skaffat barn. Och då kan det vara ett 20-tal som kommer fram varje gång kanske, eller fler, och säger så här, du fick mig att våga. Och så har de sitt lilla barn med sig. Så det är fantastiskt. Att få ha. Och vad gör jag då? Jag berättar egentligen bara min historia och slår hål på alla farhågor som folk har. Vad ska folk tycka? Vet du vad? Det är ditt liv. Folk har tillräckligt med sina egna liv. Kör ditt race. Eller tänk om, jag är ensamstående, 49 säger vi. Tänk om det händer mig något och jag dör från mitt barn. Och då säger jag så här, ja, fast tänk om du inte dör och du blir 99 år som min släkting blev, min morfars syster, som fortfarande vid 99 ångrade att hon inte hade fått barn. Tänk om du inte dör och så tänker du sen att shit, jag vågade inte satsa, jag var ju bara mitt i livet. Liksom. Så allting har ett perspektiv. Mm. Så att jag brukar slå hål på de flesta farhågor och säga det, att fokusera istället på målet. Och så fråga dig själv en fråga. För många har en tendens, måste jag säga, baserat på alla de här samtalen, att se hinder och kanske inte komma fram till målet för att man låter hindren stoppa alla de här sakerna som jag nämner.
Mycket på grund av rädsla.
Ja, på grund av rädsla.
Vi är våra värsta bromsklossar. Liksom.
Ja. Du brukar också säga att fråga dig en fråga bara. Vill jag bli gammal och inte ha barn? Och i svaret på den frågan, absolut inte. Då är det som är fokuset. Allting annat får du lösa på vägen. Och sen att se det som bara en blessing. Att okej, nu har vi det här samtalet. Du är till exempel 49, 47 eller vad man kanske är, 45. Vi skulle kunna ha ett samtal där jag säger att tyvärr, tåget har gått. Du kommer inte att få några barn. Men istället så säger jag så här, men vet du vad? Tåget har gått lite med dina egna ägg, men jag har en lösning. Du kan låna ett ägg. Det är helt fantastiskt. Och då ska du veta att jag blir lite av specialist. Jag är ingen doktor, men jag har lärt mig mycket ämnet. Och det är många som inte vet att när man lånar ett ägg, jag ser det som att låna en grundingrediens. Ibland måste vi låna ett hjärta, ibland måste vi ha nya tänder för att inte se för jäkla ut, ibland måste vi, du vet, byta lungor eller vad. Det är en ingrediens som gör det möjligt att nå sin dröm. Så det är fantastiskt att någon har skänkt det här ägget. Men när du bär barnet och föder barnet så blir du biologiska mamman. Man pratar om epigenetik, att det lilla embryot av naturen plockar upp både gener och vissa DNA från den livmoder embryot växer i. Alltså, mina två pojkar, de är mer lika än min flicka i mitten. Fast den ena då inte är mitt ägg. Så att jag, och sen det jag säger mest av allt när jag formar samtalen är att jag har ju barn med eget ägg och inte eget ägg. Skillnaden är noll. Det finns ingen skillnad i kärlek eller känsla för du har burit.
Det kan jag tänka mig. Men det här är ju intressant att du säger att, för det här tror jag är helt ny kunskap för många och för mig. Att man tar upp i den livmodern som man bor, som man bor i. Fast det är inte varken spermie eller ägg ditsatt.
Och vet du vad, det är så fint. Olga förklarar det så här, och det är, naturen funkar så här i både djurens värld och människors värld, att okej, nu växer jag i den här livmodern. Det är bäst att jag blir så lik som möjligt så att den här föräldern eller liksom honan eller mamman tycker om mig. Det är så naturen fungerar. Det är fantastiskt, eller hur?
Jag måste börja kolla om Kleenex vill börja sponsra mig, känner jag. Alltså det är så fint, Therese.
Ja, men visst är det fint? Ja. Och det är lite så. Och det är ju liksom med arv och allting. Jag tänker att that makes total sense. För mig i alla fall. Att så här, okej, jag gör mig så lik som möjligt. För att då tycker hon om, då kommer hon att ta hand om mig. Och det gäller då både djur och människor. Liksom. Så att, ja, det är så. Det är så.
Och är det inte så också att naturen är gjord så att när bebisar som är gjorda på naturlig väg med mamman och pappan, att barnet först, det kanske bara är en skröna, men att barnet först under de första månaderna är mest lik sin pappa, för att naturen har gjort det så att man ska förstå vem han tillhör. Eftersom det är så självklart att bebisen bor i mamman. Men när den kommer ut så första levnadsmånaderna så är man lik pappa.
Ja, precis.
Nej, är det så? Eller är det bara...
Jag har hört det också. Jag vet inte om det är sant, men jag har hört det också. Alltså, det finns väl någon sanning i det, absolut.
Naturen är ju helt fantastisk.
Ja, verkligen. Verkligen. Och sen, jag kan också få, om då någon... Det är för sent med egna ägg och så får det här erbjudandet då att de ska skaffa själv då med en äggdonation. Så kan de också säga så här, men jag kommer inte vara den riktiga mamman. Och då blir jag lite arg. För då säger jag så här, vet du vad, det finns ingen annan mamma. alltså du har fått en ingrediens, vilket är fantastiskt, från donatorn. Men det är din kropp som gör barnet. Det är ditt blodomlopp, det är ditt immunförsvar, det är du som bär barnet, föder barnet. Det finns ingen annan mamma. Du är mamma. Och det brukar de köpa. Absolut. Ja.
Aldrig tidigare har jag upplevt att min dagliga dusch har känts som en skön ritual fram tills nu. Jag njuter av mina bars med milda dofter från bland annat jasmin, bergamott, eukalyptus, rosmarin och apelsinblom. Jag blir glad, min kropp blir glad och det känns som att jag omfamnas av naturen. Produkterna är helt ljuvliga och kommer i 3 kollektioner med inspiration från haven, regnskogarna och Alperna. Beauty Disrupted föddes när 2 kreativa män från techindustrin hörde att cirka 80 miljarder shampoo- och balsamplastflaskor slängs varje år. Och där tyvärr många även hamnar i havet. Så istället för plastflaskor är alla produkter från shampoo, balsam till kroppstvål, rakkläder tillverkade i så kallade bars. För mig som är noga med hur jag lever, vad jag äter och vad jag använder på min hud känns det fantastiskt att få använda dessa härliga produkter som gör gott både för mig och för planeten. Jag fick höra när, jag har ju barn med 2 olika, Luna är 21 nu och Stella blir 15, så de, och olika pappor. Men det var någon som sa till mig när de var små, så sa de så här att vi är helsyskon ändå för att vi har båda legat i mammas mage, samma mammas mage.
Yeah.
Så att det är där liksom får man bara släppa. Det är ju samma med adoptivbarn och så. Det är, liksom, det är inte så att man älskar ett barn mindre. Ja.
Det blir vuxna som krånglar till det.
Jag det är vi duktiga på.
Den som är där är barnet. Och också så här, Olga säger också så här, det som är naturligt för dig blir naturligt för barnen.
Ja.
Så mina barn hör ju mig prata om det här ganska ofta i och med att jag har de här samtalen och så. Och för dem är det helt naturligt. Liksom. De, vadå? Och jag tänker att de 10 år så har varit annat barn än en IVF eller en adoption eller 2 mammor eller 2 pappor eller så här. Så att det är bara så det, samhället ser ut nu. Det blir vanligare och vanligare.
Men är den här förlåt. Kör.
Nej, men jag skulle säga att vi kan ju komma till det fjärde barnet sen. Men säg du först.
Nej, men det ska vi komma till nu. Men jag är bara så här nyfiken på, det är alltså äggdonation. Så att vad vet man om ägget och spermien? Det vet man inte. Det är bara en äggbank och en spermiebank. Och, eller finns det någon form av matchning liksom?
Ja.
Någon form av Tinder
på ägget och spermien? Nej, absolut. Ja, det finns det. Ja. Du får välja. Det är jag som Tinder.
Okay.
Absolut. Du får skicka... Alltså, jag skickade bilder på mig själv, jag skickade bilder på mina barn, jag skickade bilder på mig som vuxen, som liten. Vi är sportiga, du vet, man kan önska highly educated eller vad det nu kan vara. Liksom.
Det är ju så jävla coolt.
Och så matchar de. Så det är absolut inte bara ögonfärg och hårfärg. Utan hela. Och du kan välja själv, det finns otroliga liksom, kataloger med mycket som helst. De har hållit på med äggdonation i kanske 20 år. Sverige har hållit på i några år. Så det går inte riktigt att jämföra. De är otroligt, liksom, vad skulle jag säga? Ahead, vad säger man?
De är framåt. De är mer utvecklade där. Men finns den här exakta metoden i Sverige?
Ja, det finns den. Den var inte laglig för några år sedan, men nu är den det. Men den har en åldersgräns i Sverige. Den är högre utomlands. Åldersgränsen är högre utomlands. Jag brinner för också debatten i det, för att jag tycker att det ska vara individuellt. Vem är någon att bestämma över någon annan att det skulle vara för sent? Så jag tycker att det ska vara individuellt baserat på din hälsa helt enkelt. Hur ser dina värden ut? Hur mår du? Jag har ju fått snart 4 barn efter 40 liksom. Så att jag menar, det är högst individuellt och jag tycker att det ska vara individuellt baserat liksom på om det är möjligt eller inte.
Det låter klokt. Och nu vill jag, jag vill ju veta om bebis nummer 4 som ligger i magen. För alla som ser nu så kan man inte få se den lilla magen.
Jo, okej då. Nu ska vi se här. Ja,
jag reser
på mig. Lilla.
Den är så jävla söt. Alltså, jag dör. Alla magar är perfekta, men det där är verkligen så här medicinboll. på magen.
Det var lite bulle. Nej, men det är ju... Helt fantastiskt. När jag var otroligt nöjd med mina tre änglar, som jag kallar dem. Mm. Så, men eftersom jag har då gjort mycket för kliniken, så fick jag samtalet att du vet att det finns ett embryo i frysen. Ett helsyskon till Lennox som har legat där, som jag kanske inte är. Ja, jag vet att det,
men
jag har
inte... Ja, du vet. Alltså det är så coolt.
Så att det är fantastiskt att... Och också då att jag har gjort mycket för kliniken, liksom, sådär, samarbetat mycket med dem. Då sa de så här, vill du testa om det här skulle funka då med det sista embryot? Det fanns ett embryo kvar som var helsyskon. Och jag kunde helt enkelt inte säga nej. För att jag tänkte så, om det finns ett helsyskon så ska det växa upp med oss om det är möjligt. Och det här jag kan leva med att jag har provat. Och det inte gick, men jag kan inte riktigt leva med att jag inte provade. Det är det jag brinner och pratar om och står för, att man måste våga i livet. Och sen var också en stor faktor att Lukas och Nicky, de är ju 13 och 11, de är nära varandra, liksom i ålder, och de älskar sin lillebror. Det är så fint hur de, alltså du vet, Lukas och Lennox, det är liksom idol. Lukas är Lennox idol, och tvärtom skulle jag säga. Men jag vill att Lennox ska ha det som de har haft. Så att när Lukas och Nicky kanske är tonåringar, börjar bli och kanske inte vill följa med till landet om några år, då vill jag att Lennox inte ska vara ensam. Jag förstår, ensam, men åka med mig ensam till landet. Jag vill att han också ska ha det där syskonet, liksom, och uppleva saker med och leka med och sådär. Och kunde jag då ge honom det, så måste jag prova. Jag skyllde honom att prova det också. Så kände jag. Och sen går det också led med det här att visa att det är möjligt. Och då kan någon säga så här, ska du börja om? Ja, det är fantastiskt. Jag kan få frågan, känner du gammal? Nej, det får mig att känna mig ung, för att jag är mitt i livet, för att jag kan. Jag tycker det är den största gåvan. Kommer det att, jag är mitt i karriären, vi släpper ny musik här nu om bara några veckor.
Jag såg det.
Ja. Mm. Och det, jag hoppas och tror nu att jag ska ha en egen show i Las Vegas i mars. Det är helt fantastiskt.
Såklart. Men när kommer bebis nummer 4? För det är ganska snart.
Ja, 23 december. Så det är ju långt
innan. Så var det, ja.
Det är minst 3 månader.
Det är en ocean av tider.
Exakt. Så att, och då kan man säga då, som sagt, du är mitt i karriären, stoppade dig. Nej, men det är det här att det ger mig energi. För att jag vågar. För att jag litar på mitt eget ord på något sätt. Den här självrespekten. Och sen också att jag igen brinner för att visa att det går. Framförallt skulle jag säga för mina barn. Att liksom visa för min dotter också att Nicky, det går. Tro på dig själv. Låt inte någon annan tala om vad du kan och inte kan. Liksom. Så att jag tänker så här, jag brukar säga det. För att inspirera folk på djupet, på riktigt, så måste du ha gjort resan själv. Det går inte bara att snacka. Liksom. I praktiken så skulle man kunna göra. Men jag brinner för att vara den här rollmodel som, liksom, förebilden, förlåt. Ja, och verkligen göra det.
Som du är.
Ja, men tack. Och därför tycker jag så fint nu att jag har fått så fin respons sen... Du vet, ibland när man kan ha för... Det är klart att jag också... Det tog ett halvår innan jag liksom bestämde mig helt. Jag fick fundera lite. Framförallt för jag ville höra med barnen vad de tycker. Liksom. Det var de enda jag frågade. Jag frågade ingen annan, för att jag vill inte bli påverkad av negativ energi. Så att jag har alltid egentligen tagit mina beslut själv. För att jag vet att jag kommer att göra det ändå. Så ja, så att varför egentligen... fråga då, kanske bli påverkad av negativ energi. Men
för de kommer med sina agendor också.
Ja, men alla kommer ju från sin. Det är inte så att jag inte respekterar, speciellt min familj, liksom, mina nära vänners, liksom, synpunkter. Det är inte så. Men jag tänker, om man har bestämt sig och har en klar bild och ett klart syfte, då kan man lika bra köra, liksom, så menar jag. Och ibland måste man bolla saker, absolut, och då gör jag det, men det här var en sån sak som jag kände att jag kommer att göra det ändå, liksom, för att jag har bestämt mig.
Vilken julklapp,
eller hur? Verkligen.
Och jag är född 27 december, så det är okej att
är det så?
Bli född runt julafton. Det är inte det bästa datumet, men
Min dotter är lite bekymrad. Hon tycker så här, nej mamma, det är inte bra.
Du kommer förstöra julen.
Ja, nej, det är inte bra. Hon är lite rädd. Jag tror hon är mest rädd att någon annan ska ta fokus på
julafton. Ja, det var
förmodligen. Så att jag tror att jag får ut och jogga 2 veckor innan eller något. Jag får dansa eller jag vet inte.
Eller
får
något
så blir det lite tidigare.
Eller så kniper du.
Ja, exakt.
Något av dem. Nej, fantastiskt. Grattis. Jag tycker det är så häftigt. Du återigen, du inspirerar fantastiskt mycket. Nu ska du få en fråga som alla gästerna får. Det är ju såklart, hur ser dina morgonrutiner ut?
Ja, de är ganska lika skulle jag säga. De brukar oftast börja skolan 7:15.
Aha.
Så 7:15 går jag upp och sen så skakar jag liv i Nicky.
Uh-huh.
Som sover faktiskt bredvid mig, älskade barn. Och hon är ganska så här, morgonpigg, så henne får jag upp ganska snabbt. Ja, det är fantastiskt. Och sen går jag in och försöker få upp Lukas. Det är inte lika lätt, min 13-åring.
Hur gammal är han nu då? 13-åring. Åh gud, har han börjat så här i morgonbrottet med lite fjun också, eller?
Åh shit, jag kommer och så får jag gå in så här 10 gånger och säga, är du vaken nu? Ja, men jag ska ändå säga att de är duktiga, alltså. Nej, men jag behöver inte tjata så mycket. Nu har jag privilegiet ju att jobba hemifrån. Jag är egenföretagare sedan 17 år. Det är fantastiskt. Uh-huh. Under covid-tiden så tog jag en anställning. Jag har haft anställningar förut. Men då satt jag fast någonstans i 2,5 år. Och nu när jag igen är fri att bestämma själv att lämna barnen och sen gå hem igen och börja dagen. Det är fantastiskt. Jag uppskattar det enormt mycket. Så jag brukar inte göra mig i ordning så mycket, utan jag ser till att de får en bra morgon helt enkelt. Jag gör frukost, ser till att de kommer iväg och är så. Och sen när de har gått vid 7:15, då får min lilla sova lite längre än Lennox. Så då väcker jag honom och så har vi lite mys. Och han vill titta lite på YouTube eller han gör dricka sin chokladmjölk. Och sen går vi 8:45. Och det är bara 4 kvarter härifrån. Så det är fantastiskt, ja. Det här är en bra morgon då. Så det är klart att det kan hända saker. Ryggsäcken inte är packad. Eller att jag tycker att Nicky ska på sig mer kläder. Och det tycker inte hon. Och så är jag jättedum. Och så går hon och smäller igen dörren. Så det finns alla varianter. Eller du vet. Får jag ingen donut? Jag vill ha en donut istället för en ostsmörgås. Ja, så att ibland så slås det i någon dörr och någon är sur för att den måste ha mössa och sådär. Men rutinen ser ganska lika ut varje morgon. Sen är det mest baserat på deras morgonhumör. Jag är ofta ganska glad. Lennox är alltid glad. Lennox, han ska rida på min rygg.
Han är för ung för att vara sur ännu.
Ja, men exakt. Han rider på min rygg från sovrummet till vardagsrummet. Då ska han titta lite på YouTube. Ja, så.
Cool.
Och sen äter jag gröt nu. Det har jag inte alltid gjort, men nu är jag så glad att jag har levat som man lär. Nu har jag kommit tillbaka till att jag äter gröt varje morgon. Det är jag sjukt nöjd med, faktiskt.
Men det är väl också vad man kanske är sugen på. Det börjar bli lite kallare ute. Första snön igår. Och att du är gravid.
Ja, kanske.
Det kan ju vara. Men du, får du in någon träning i livet?
Just nu för lite skulle jag säga. Jag har liksom alltid tränat egentligen. Just nu så, nej. Inte så mycket som jag borde, verkligen inte. Men jag går mycket och det är bra. Och sen så är jag fotbollscoach till min dotters lag då. Så att jag är ju med på träningen 2-3 gånger i veckan. Liksom med, men i alla fall där och liksom rör mig. Liksom. Så springer jag inte jättemycket nu i och med att jag är 7:e månaden. Men,
Kanske bra om du inte gör det.
Nej, det vågar jag inte göra. Absolut inte nu. Men jag går mycket. Och det är verkligen en räddning skulle jag säga. Så att jag går inte upp mycket i vikt. Och sen är man så aktiv. Du är 3 barn. Jag är aldrig still.
Nej,
alltså, jag håller jag på hela tiden. Och så brukar jag ta trapporna istället. Och du vet sådana enkla grejer. Men jag saknar att komma igång med egen träning. Men det tänker jag att jag får göra sen.
Och du, vad betyder det då? Egen träning? Är du fortfarande liksom aktiv löpare? Eller yoga?
Ja,
eller
vi var ute och sprang mycket förra sommaren. Jag och Lennox, eller Lukas till exempel. Jag springa. För mig springer jag alltid gjort det. Det är lite som meditation för mig. Det på något sätt så har jag alltid konditionen. Och det sitter nog i sen gammalt. Liksom. Så att jag, igen, det här grunden som idrotten har lagt för mig. Att jag har lite samma vikt genom hela livet. Och det tror jag att jag kan tacka även efter en graviditet så går jag tillbaka ganska snabbt. Men det, och att min kondition, knock on wood nu, men har varit samma nästan hela tiden. Men det är idrotten.
Mm. Har du mått
sen
bra?
Sen så tränade jag på gym mycket. Alltså, jag var ju master trainer i USA, så jag har kört mycket på gym. Bodde ju på gymmet då. Liksom, så att jag... Men ja, jag kan sakna springandet mest just nu. Ja.
Det kommer. Snart kan du springa med såna här. Du kan springa snart i Las Vegas i vår. Ja. Med en springvagn. Klart du ska till Las Vegas. Herregud, ja. Det fattar ju vem som helst.
Eller hur?
Aj, fan vad cool du är.
Tack.
Ja. Jag känner bara att jag vill göra så här hela tiden. Kör bara, kör! Woo! Ja, bara, kör. Ah, superhärligt. 5 ofullständiga meningar som du bara fyller i lite kort.
Ja.
Jag skulle aldrig...
Jag skulle aldrig säga till mina barn att någonting är omöjligt, att det inte går.
Det är nog svaret på nästa fråga också. Men först, på min bucket list står högst upp just nu. Om vi bortser från att förlossningen kommer gå på. Den bortser vi från.
Högst upp på min bucket list just nu. Det är faktiskt att ta med barnen till USA och få göra den här showen i Las Vegas. Jag ska säga en grej att när jag var ungefär 20 och då var innan jag egentligen hade blivit sångerska och innan jag skrev min egen musik, då var min dröm att få sprida min musik runt världen och ta med min familj på resan. Och det är den största lyckan för mig.
Mm.
Att de kan se världen tillsammans med mig för att jag är sångerska. Förstår jag menar? Och då ska jag nämna 2. Vi var i South Africa, Sydafrika. Kapstaden, jag var huvudakt på Kapstaden Pride, och det är då 3 år sedan ungefär, och att få göra det som huvudakt inför 40 000 med min egen musik, att få stå där och berätta I had a dream och sen så att få sprida min musik runt världen, och sen så säger jag också and my daughter Nikki also had a dream to be on stage with me in front of all of you. Och så står hon på scenen där.
Ja, men alltså, jag dör.
Ja, men förstår du? Hon är 8 då, hon är 11 nu.
Wow.
Och liksom hon kommer fram.
Det kommer hon ihåg. När man är 8 kommer man ändå ihåg saker.
Nej, men alltså, hon är helt orädd. Hon är idag helt orädd. Om jag säger, ställ dig och sjöng här längst fram i 20, då gör hon det liksom. Och så kommer jag ihåg att Lucas satt med Lennox då, som var ungefär 1 år, i publiken framför. Det är my happiest moments. Att få förra sommaren var vi i London, sjöng där. De har varit med på alla möjliga ställen. Och att jag för 2 år sedan vann jag faktiskt bästa danslåt i USA som 50-åring.
Men alltså det är helt sjukt, Therese. Alltså alla kära lyssnare och tittare, bara sug åt er.
Det är möjligt. Det är möjligt om man tror på det. Sen säger jag inte att alla kan liksom vinna bästa. Det är inte så, men jag säger så här att vad man än har på sin lista så kan man göra det möjligt det mesta om man bara tror på det själv. Om det är att öppna en korvkiosk eller om det är en större familj eller vad det nu kan vara. Liksom.
Ja, kör. För listorna kan ju se olika ut. Liksom.
Ja,
alla kanske inte vill ge sig ut i världen och bli... Liksom,
absolut inte. Absolut inte. Vi är alla olika. Men bara att man följer sitt hjärta, vad det än kan vara. Det är det jag menar. För livet är för kort för att inte göra det.
Love it.
Mm.
Skicka bilder från Las Vegas sen.
Jag ska göra det. Här är kanske... Det var ett långt svar.
Nej, men det var fantastiskt. Det bästa rådet jag vill ge mina barn är... Du har nog redan svarat på det många gånger.
Ja, jag brukar säga till dem ordagrant så här. Vad gör vi aldrig, Lucas och Nicky? Vi ger aldrig upp, mamma. Säger de då.
Oh, gud. Alltså, jag måste seriöst ringa till Kleenex efter det här och fråga om de vill bli min sponsor. Seriöst.
Det här är inte så här floskler, utan de säger verkligen det. För jag har tjatat om det som vi var små. Det gäller allt från att lära sig åka skridskor till whatever. Att de ska slutföra ett spel när gubben bara dör hela tiden. Vad gör vi aldrig? Vi ger aldrig upp mamma, pust och så kör vi igen. Nej, men bra. Det är så.
Min favoritblomma är?
Liljekonvalj, för att det var min mammas favorit. Ja, den står för så mycket och den är på hennes gravsten. Så, liljekonvalj.
Men det känner jag en liten så här, den är otroligt vacker. Min mamma hade den i sin bröllopsbukett när hon gifte sig. När det var 66 eller någonting. Men den är en liten så här gammeldags blomma.
Ja, ja, den är ju det.
Eller hur? Och den är fantastisk, är den. Och doften är, ja, den är ljuvlig.
Ja, men den är speciell och inte så vanlig och inte så, ja, man kan säga så här rosor, men rosor är vackra, men de betyder inte någonting på det sättet. Men liljekonvalj är för evigt förknippad med min mamma. Så vi hade det på Lennox dop. Då stod det en massa liljekonvaljer.
Och de blommar ganska kort tid. Så ja, han måste ha varit döpt i maj.
Ja, stämmer.
Ja. De brukar vara så, åh, nu har de äntligen kommit upp. De är som så här, det är spjut som står innan bladen öppnar sig. Och sen så blommar de och så plockar jag några. Så en och en halv vecka senare så börjar de bli bruna.
Så är det.
Man får vara snabb. Det är som,
de lever kort men intensivt.
Ja, och vackert. Det är som de här fantastiska japanska körsbärsblommorna.
Ja.
Ja, nu. Mitt bästa beauty-tips är...
100% sova mycket.
Åh, gud.
Mm. Nej, men det är så. Vet du vad? Det är det som gör att jag... Folk kan säga, hur orkar du så här alltid? Det är att jag sover så bra. Jag går och lägger mig med barnen vid 9:30. 10. Och sen sover jag till 7:15. Det är mitt bästa beauty-tips. Det skulle jag säga. För det är det som gör att jag orkar.
Mm. Och det är någonting, det ska jag ta med mig rakt in i hjärtat. För det där slarvar jag med. Jag kan lätt komma in i andra andningen och sitta och jobba till 12. Sen ska jag ändå upp och göra mina morgonrutiner och allt det här. Ja. Så att, nej, jag, ja,
men då kommer extra rynkor och
jag
man får
vet,
påsar. Och
jag
liksom.
Vet, ja, men det kommer allt möjligt. Man blir dum i huvudet av att sova för lite.
Ja. Det skulle jag
jättefina
säga,
svar. Nu ska du lyssna på några av mina tankar i dagens ämne. Kan du vila lite? Det här med att uppfylla sina drömmar är något som alla behöver bli bättre på. Stora eller små. För vi lever bara här och nu och dagarna rullar på vare sig vi vill eller inte. Jag har många drömmar kvar att uppfylla. Men några som jag redan har checkat av som jag vill dela med mig av är att jag skrev en bok för Sveriges största bokförlag. Jag började föreläsa. Jag flyttade utomlands. Jag fick 2 barn. Jag reser så mycket jag kan och det är såklart en pågående process. Att ta mina tjejer till min extra familj i North Carolina som vi har gjort ett par gånger. Och nästa sommar till mina kusiner i Los Angeles som de aldrig har träffat. Det som står högst på min drömlista just nu är att skriva klart min roman. Börja jobba som moderator och konferencier. Samt att lyfta den här podden så högt jag bara kan. Att ha en egen talkshow hade ju inte heller varit helt fel. Tänk om podden blev en talkshow. Jag planterar den i universum. Vad det gäller att vara ensamstående mamma så kan jag bara säga att det är jäkligt tufft emellanåt. Men man vänjer sig vid allt. Och det är ju ingenting som man går och funderar över på hela dagarna. Det är bara någonting som man gör. Och ja, det kan vara sjukt utmanande att vara mamma till en rebellisk tonårsdotter ibland. Men om man går och tänker på hur jobbigt allting är så blir ju allting jobbigt. Då tar jag hjälp av mina snälla vänner som fortfarande orkar lyssna på mig. Och såklart blir det några samtal och sms till min dotters pappa ibland också. Det kan vara provocerande för vissa att höra, men vi väljer faktiskt våra liv precis som det som du har pratat om, Therese, i en timme nu. Ibland kan det kännas hopplöst och dagarna går bara runt. Men våga ta hjälp, våga släppa poolkanten, oavsett vad det handlar om. Oavsett om det gäller att skaffa barn på egen hand eller att stå på scenen eller vad det nu än kan vara. Våga drömma, försök att släppa rädslan och poolkanten. Det värsta som kan hända. Vad är det? Det var lite tankar. Tack själv. Alltså stort mega tack, Therese, för ett fint samtal. För allt du säger och gör och den inspirationen som du ger, den är enorm. Och det tror jag redan att du vet, men jag är så glad att du får dela det här med mig och lyssnarna och snart tittarna. Vad hittar vi dig om vi vill följa med din resa och inte minst snart nu när bebis nummer 4 är född. Och nu när du ska köra din show i Las Vegas, den vill vi liksom se. Var hittar vi dig?
Så jag finns ju på alla sociala medier. Det är Therese Naimi. Du får skriva ut det sen, tänker jag.
Ja.
Men Instagram, Therese Naimi. Spotify, samma, Therese Naimi. YouTube, massa musikvideos. Underbara. Ja. Barnen är med. Det tycker jag är fantastiskt. Barnen är med i många av musikvideos. Bland annat flytten från Östermalm hit. Det är en i Vasaparken när vi åker skridskor och Lennox vill inte åka. Han är 1 år. Jag älskar att liksom skapa de här videorna. Också barnen är en del av det. Liksom. Ja. Så man hittar mig också på YouTube. Eller, ja. Så jag finns lite. Eller therese.naimi.com också. Så jag hoppas att ni vill följa mig där.
Ja, om man kom, och jag kommer skriva ut det.
Addera mig på Instagram så adderar jag tillbaka.
Jag kommer att tagga dig överallt så alla kommer hitta dig. In och följ Therese Naimi för inspiration, musik, boka föreläsningar och så vidare och så vidare. In och följ mig under Shape Arshirin för att hänga med i mitt liv. Missa inte min fina partners instasida Beauty Disrupted Global. Tusen, tusen tack alla fina lyssnare för att ni har hängt med oss här och tack igen Therese. Tills vi ses nästa gång. Våga drömma. Puss och kram. Hej då!
Hej då!